I 2015 års lista över världens rikaste män så toppar Bill Gates, grundaren av Microsoft, listan förstås, med sina 749 miljarder, var han god för. Längre ner, på 10:e plats, kommer svensken Ingmar Kamprad, Ikeas grundare, med bara 336 miljarder. Nu vet jag att många av de här världens rikaste människorna faktiskt skänker bort stora summor för att bidra med att bekämpa sjukdom och fattigdom ute i världen. Och det tror jag de känner stor tillfredsställelse över att få göra. Men ur Guds perspektiv så är jordiska rikedomar, hur stora de än är, ingenting att jämföras med de andliga rikedomarna som Gud har ställt till vårt förfogande i Jesus Kristus. Ur Guds perspektiv, och det är egentligen det enda perspektivet som kommer att gälla hela tiden och bortom tiden. I hans perspektiv så är världens rikaste människor en mycket annorlunda kategori. Gud har ingen tio i topplista. För Gud finns det bara en kategori vinnare och inga längre ner på listan så att säga. Nämligen de som försonats med Gud och som är nya skapelser i Jesus Kristus. De är världens rikaste människor. Alla kategorier. De äger nämligen en skatt som ingen någonsin kan ta ifrån dem. Vet, Jesus själv varnade ju redan han för de osäkra omständigheterna i jordiska rikedomar när han sa, samla inte skatter på jorden där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in. Du kan snabbt bli av med allting. Nej, samla er skatter i himlen, sa han. Jesus ville vårt bästa och det var därför som han uppmanade oss att söka vår glädje i det som inte kan tas ifrån oss och det som inte kan förstöras. Det kan verka väldigt förmätet om det inte är sant att Jesus alltså hänvisade till sig själv som källan till den här skatten och den här rikedomen som man uppmanar oss att söka. Han menade att den fanns att söka hos honom. Sista kvällen tillsammans med sina lärjungar så var Jesus väl medveten om att han inom ett dygn skulle lida döden på ett kors. Ändå säger han, min glädje ska vara i er och er glädje ska bli fullkomlig. Hur kunde han säga så bara några timmar innan hans händer skulle bindas och han skulle föras bort till den ena skenrättegången efter den andra? Fullkomlig glädje ska ni få känna. Jo, han visste om den glädje som låg bortom korset. Och som 50 dagar senare, den underbara pingstdagen, skulle förlösa genom den helige ande. Det står ju redan om Jesus vid tillfället att han jublade i den helige ande. Samma glädje skulle snart bli lärjungarnas glädje och församlingens glädje. Och det handlar om en glädje som är olik alla andra glädjetillstånd. Det är inte samma sak som lycka. Lycka är någonting som är beroende av omständigheterna. Och ordet lycka, jag tror det nämns 30 gånger i Bibeln bara, men ordet glädje det över 300 gånger. Men den kristna trons glädje handlar om en gudomlig, övernaturlig Jesus glädje i botten faktiskt. Och det finns, den finns där, den är där, oberoende av du känner. Om du känner eller inte, den finns där oberoende av omständigheterna. Och därför kunde alltså Paulus från fängelset i Rom, där han satt kedjad mellan två soldater, skriva till församlingen i Efesos, gläd er i Herren alltid. Än en gång vill jag säga, gläd er i Herren. Han säger inte gläd er i olika omständigheter, gläd er över att ni är förföljda just nu. Det vore absurt att uppmana oss att glädja oss över sjukdom och över lidande och över sorg. Nej, men gläd er i Herren, säger han. Om man inte själv hade suttit i fängelse och skrivit det här, när han skrev det här, så skulle vi lätt kunna returnera ett svar och säga, ja, det är lätt för dig Paulus att säga att man ska glädja sig, du vet ju inte hur vi har det. Men det verkar som om Paulus utgick ifrån att man faktiskt som kristen ska kunna glädja sig, inte bara ibland, utan alltid. Vad är detta för hemlighet? Och det handlar inte om någon tillkämpad glädje. När man liksom ett stelnat gleende finns där och man knyter händerna i byxfickorna. Jag ska minsann se glad ut så de tror att jag är andlig, jag också. Nej, det handlar inte om det. Det handlar om att förstå vilken skatt man äger i Kristus. Och den skatten vill den heliga ande liksom uppmuntra oss att inse och att uppleva. Paulus skriver i andra, första Korinthierbrevet, att vi har inte fått världens ande, utan den ande som är från Gud. För att vi ska veta vad som har blivit oss skänkt av Gud. Så den helige ande, läraren själv, som alltså har inspirerat Bibelns skrifter, läraren själv bor i oss. Och vill förmedla och förklara för oss vad som har blivit oss skänkt av Gud. För att vi ska kunna glädja oss över det. Så Gud vill tydligen inte bara att han själv ska veta. Alltså Gud vet ju vad han har gett oss. Men han vill också att vi ska veta och förstå vad vi äger i Gud. Och vem Gud är. Och lära oss känna honom bättre och bättre. Som David så fint vittnade om här alldeles nyss. Gud vill inte att vi ska börja dricka vatten ur usla brunnar när det finns en källa med friskt vatten som man egentligen har planterat inom oss. Ett pålande vatten, Kristus Jesus. Ja, vad är det för skatter det handlar om? Ja, det första det är att Gud har gjort oss till nya skapelser i Kristus Jesus. Det står så fantastiskt i andra Korinthierbrevet 5:17. Om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något helt nytt har kommit. Vad är det för nytt som har kommit? Jag tittar mig i spegeln. Jag ser ju ganska likadan ut. Samma hårfärg, samma ögonfärg. Som den dag jag tog emot Kristus såg jag ingen större förändring i det yttre. Men i det inre har det blivit en helt ny människa som vill växa till i Kristus. Du har alltså i Kristus fått en ny viljenriktning. Du vill tjäna honom. Du vill veta vad han vill. Du vill att ditt liv ska räknas i Guds rike. Du vill vara tillgänglig för Gud. Du har fått ett nytt hjärta, ett nytt känsloliv. Med vilket du känner, oh, men jag älskar ju Gud. Jag tycker ju om hans ord. Det är en ny längtan, en ny känsloinriktning. Det är inte bara dig själv längre. Och det tredje, du har fått ett nytt sinne. Jag kan nästan säga ett nytt sort förståndsliv. Där du längtar efter att förstå vad som finns i Gud och Guds hemligheter. Du vill läsa Bibeln för att förstå mer vad du äger i Kristus. Det är den nya människans sätt att agera. Och det innebär att man har en längtan efter att vilja veta vad det är för rikedomar och skatter jag har. Paulus är så överväldigad när han börjar tala om Guds godhet mot honom. Du vet, han hade varit en hätsk motståndare. Han hade knutit sin näve ända upp emot Guds tron när han förföljde de kristna. Och så drabbar Guds nåd honom så till den grad att han som förut var en riktig ISIS-rebellanhängare och mördare plötsligt blir en Herrens tjänare och en ödmjuk apostel. Vilken förvandling. Och han är så glad och förundrad över det här. Så när han börjar skriva Efeserbrevet så kan han inte hejda sig när han sitter i fängelsecellen i Rom. Utan han hopar den ena välsignelsen på den andra. Och säger i vers 3, i Kristus har Gud välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelser. Och det vill säga inte lite det, utan det är allt. Observera att det inte står att Gud... Ja, observera att det står att Gud har välsignat oss, alltså i perfekt tempusform, vilket betyder att någonting har skett som nu äger gällande och giltighet just här och nu. Det är precis som man säger att jag har öppnat dörren, alltså är dörren öppen. Och jag har gått upp och ställt mig här i talarstolen, jag har gjort det, alltså står jag här och nu. Det är någonting som har hänt med påföljande bestående resultat. Och det är här som Paulus alltså säger, Gud har välsignat oss med all den himmelska världens välsignelse. Det är alltså gällande här och nu. Han har gjort det för att vi ska kunna åtnjuta det nu idag. Och det här ordet i Kristus som Paulus älskar, ni är i Herren, glädje i honom och så vidare. Han älskar att använda det uttrycket. Det förekommer över 300 gånger i Nya testamentet och bara i Efesebrevet är 30-tal gånger. Det är alltså i Kristus som Gud har välsignat oss. Och vad innebär då det? Jo, genom tron på Kristus har vi blivit försatta i Kristus. Vi är liksom i Kristus så till den grad att allt vad Kristus äger, det äger också vi. Allt vad Kristus har gjort i sin försoning, död och uppståndelse, det har också vi blivit delaktiga i. Vi har blivit adopterade in i Guds familj. Och vi kallas nu Kristi medarvingar. Allt vad Kristus ska äga, ärva, hela Guds rike ska också vi ärva. Han är kungars kung och vi är insatta att regera med honom. Vi gör det redan nu. Så fort vi beder så är det ett sätt att samregera med Kristus. Jag brukar säga, när vi hade bönemöten här inne, och jag leder dem, men vi har fortfarande bönemöten och samma sak gäller. Välkomna präster och prästinnor, kungar och drottningar. Nu är vi samlade till regeringssammanträde på högsta tänkbara nivå, då vi i egenskap av hans egna utvalda ministrar har förmånen att få framlägga våra regeringsförslag. Och han som är kungars kung och herras herre kommer att nogsamt observera varje liten bönesök för att se hur han kan fläta in den och använda den i sin suveräna plan för historien. Oj, är det så märkvärdigt? Ja visst, så märkvärdigt. Det som äger rum i det här bönerummet den närmaste timmen är viktigare än det som händer i Kreml eller Vita huset eller FN-högkvarteret. Så tv-journalisterna och från radio och så vidare, de borde stå på kö utanför dörren här när vi kommer ut i bönerummet och fråga, vad bad ni om idag? För det vi beder om är viktiga grejer som Gud hör och lyssnar till. Vi äger i alla fall de välsignelser som Kristus genom sitt människoblivande och sin försonargärning har åstadkommit. Gud undanhåller oss ingenting. Allt äger vi i Kristus. Han har skänkt oss allt med honom, står det. Och detta är en helt unik sanning som beskrivs i fina termer i andra Korinthierbrevet 8. Där det står, ni känner ju vår Herres Jesu Kristi nåd. Han var rik, men han blev fattig från tronen till krubban. Fattig för er skull, för att ni genom hans fattigdom skulle bli rika. Så grattis, Gud har gjort dig rik. Och den där versen skriver Paulus i det där kapitlet där han samtidigt har nämnt om församlingarna i Makedonien som befinner sig i djup fattigdom. Mänskligt sett var de det lägsta lagret i samhället. Men de var väldigt generösa att ge till Guds rike. Och Paulus säger, de är rika. Allting har Gud skänkt oss för att hans nåd ska bli ärad genom vad han har gjort för oss. För att hans härliga nåd som han har skänkt oss i den älskade ska prisas. Och det är värt att notera att motsvarande uttryck som i Kristus inte förekommer om någon annan person i den mänskliga historien eller i någon annan religion. Det heter aldrig i Platon, i Aristoteles, eller i Buddha, eller i Mohammed. Det heter inte ens i Mose. Eller någon annan biblisk gestalt. Det heter endast i Kristus. Detta märkliga begrepp. Om du tror på Jesus men ännu inte är döpt, så är det en stor upplevelse som väntar på dig. För det är genom dopet som vi markerar vår identitet med Kristus. Att vi är ett med honom i hans död till den gamla människan. Och vi är ett med honom i hans uppståndelse till den nya människan. Det är en viktig och stor erfarenhet som varje kristen är kallad att få uppleva. Men vi har också ett med Kristus i hans himmelsfärd och tronbestigning. Vi sitter alltså redan nu med Kristus i det himmelska, står det i andra kapitlet. Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i det himmelska världen, i Kristus Jesus. Vilken position vi har. Det är bra att tänka på när man går i slasket här ute i Göteborgskvällarna. Att vi har en position med Kristus i det himmelska redan nu. Och när Paulus börjar skriva om det här, då blir han så exalterad att han bara inte kan hejda sig, utan han fortsätter att räkna upp den ena välsignelsen efter den andra i första kapitlet. Så det blir faktiskt en enda lång vers, eller mening på grekiskan, i 130 ord innan han sätter punkt. Så upprymd blev han. Och istället för att gå igenom de verserna så har jag försökt göra en lista på några av de välsignelser som utgör grunden för vår glädje i Kristus. Och nu ska vi göra en liten ovanlig sak till gudstjänsten. Ibland läser vi trosbekännelser och sådär. Och det här är en trosbekännelse. Jag kallar den identitetsbekännelse. Ni har fått blad, annars kan ni läsa direkt från duken. Och då läser vi alla inledningen och punkt 1. Och så läser jag punkt 2 och så ni punkt 3 och så varvar vi på det viset. Är ni med? Då läser vi. Vi bekänner med tacksamhet och glädje att vår ställning i Kristus innebär följande förändringar. Från ett liv i synd och skuld inför Gud har vi av nåd blivit förlåtna och fått Kristi rättfärdighet, för evigt fria från all fördömelse. Från ett liv i ovänskap med Gud har vi av nåd försonats och blivit Guds vänner. Från ett liv i andlig död inför Gud har vi av nåd blivit födda på nytt till ett livigt liv. Från ett liv under syndens och dödens makt har vi av nåd blivit delaktiga av Kristi seger över död och all ondska. Från ett liv i oförmåga att leva till Guds ära har vi av nåd fått del av den kraft till ett liv som behagar Gud. För allt detta, vi läser tillsammans, för allt detta vill vi av hjärtat utbrista: lovad vare Fader, Son och Helig Ande, nu och i all evighet. Halleluja. Amen. Det var mycket på en gång, men det var väl ingen som blev ledsen eller nedstämd av de där orden. Nej, det är så det ska fungera, va? Och det som får vår förundran att ännu mer förstärkas, det är det ofattbara. Att Gud innan världens grund blev lagd utvalde oss i Kristus för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. Det skulle alltså innebära att Gud hade dig och mig i åtanke redan innan han tände en enda stjärna, redan innan universum skapades eller började skapas. Geologerna säger för 13 miljarder år sedan och mer. Oj, tänkte Gud på mig då, om geologerna har rätt? 13 miljarder år sedan. Och att Gud såg oss i Kristus redan innan den första lilla stjärnan var tänd och innan Vintergatan bredde ut sitt solsystem i Karlavagnen, bredde ut sitt solsystem i vår del av universum. Och medan jorden ännu var utan liv så tänkte Gud på dig och mig. Och Guds kärlek hjärta slog för dig och mig innan tid och rum och materia fanns. I sin suveräna rådskammare beslöt han en gång att göra dig rik i sin son, Jesus Kristus. Det innebär att allt bara kan vara av nåd och ingenting annat. Gud liksom väntade inte för att se, jag ska se hon eller han sköter sig, om de är värda att drabbas av min frälsning. Utan det var redan förberett. Och det här är inte något som krockar i vår logik, men som inte utesluter det personliga ansvaret. För Jesus säger ju till alla, när han vid ett tillfälle säger: kom till mig alla ni som arbetar och är betungade, så ska jag ge ro. Den som törstar, kom till mig och drick och ta emot livets vatten för intet. Vem som vill får komma. Men det förundliga tror jag är att när man går in genom frälsningens dörr och så vänder sig om och ser på dörrens insida, så står de här orden: innan världens grund blev lagd utvalde jag dig i Kristus Jesus. Ja, det är stora saker. Jag förstår inte det. Men det behöver jag inte. Jag kan glädja mig ändå. Det spirar en hemlighetsfull glädje inför den här insikten att Gud har tänkt på oss så långt i förväg. Och det var därför Paulus kunde säga, utan att liksom påtvinga oss en ansträngning i att glädja oss, när han säger: gläd er i Herren alltid. Det har ni anledning till, för det beror inte på vad du känner eller vad du har gjort. Det är den här glädjen som den heliga ande, tror jag, vill väcka till liv inom oss. Anden gör det genom att påminna oss om vad vi äger i Kristus. För hjälparen, sanningens ande, ska vittna om mig, sa ju Jesus. Så det är andens uppgift. För en del så kan det här upplevas som en känslomässig storm som bryter ut. Ja, överraskar oss liksom. Oj, var det så underbart att uppleva den heliga andes värmande kraft inom sig. Men ingen säkert att det ska upplevas så. Andra kan uppleva det som en stilla susning, då man bara förnimmer den heliga ande som ett läkande balsam inom sig, och en frid uppstår, en övernaturlig vilsam frid. Ja, det är samma ande. Glädje och frid, förresten, kan man säga, synonyma begrepp. Och i den bibliska språkbruket så är våra upplevelser nästan som ytterligheterna på samma känslotillstånd. Så att någon har sagt att glädje är frid som dansar, och frid är glädje som vilar sig. Ja, känner du igen det? Men det är den heliga ande som åstadkommer både friden och glädjen, genom att peka på vad vi äger i Kristus. Att bli fylld av den heliga ande, det är att bli fylld av glädje över vad vi äger i Kristus. Det är som om anden ständigt vill ruska om oss lite grann. Man kommer igen nu, vet du inte att du är rik? Varför sitter du här och tror något annat? Förstår du inte hur rik du är inför Gud? Kan du tänka dig att man kan som människa vara rik inför honom som är universums skapare? Hur kan det vara sant? Jo, när Gud ser oss, då ser han på oss med samma välbehag som när han ser på sin son. Och sonen är bara välbehaglig för fadern. Han ser oss med samma rättfärdighet som sonen har. Han ser på oss och ser oss med samma renhet som sonen har. När jag försökte förklara det här, du vet, man var ivrig när man gick i gymnasiet och diskuterade med sina klasskamrater. Och då försökte jag förklara det här för Leif, att Gud ser mig i Kristus och som rättfärdig. Och då sa han så här: vad är det för optisk synvilla? Och alltså, han menar Gud ser ju väldigt konstigt i så fall. Och jag kan förstå hans invändning, för han kände ju mig. Och hur kunde Gud missta sig så i jämförelse med Kristus och mig, va? Men det är ingen optisk synvilla. Det är en nådens ordning. Det är så Gud i sin barmhärtighet har valt att skänka oss. Guds gränslösa nåd är att sådana som mig och sådana som dig kan bli passande för en himmelsk tillvaro och göra till himmelska medborgare i nära gemenskap med en helig Gud. Fundera över det. Stora saker. Det är också därför den heliga ande ingav Nya testamentets författare att ha så många uppmuntrande ord och så många gånger tydliggöra vad vi är i Kristus. Så nu ska vi läsa några till tillsammans. Jag hoppas ni inte tröttnar, men det här är avslutande läsningen nu. Det är punkt 6 och 9 då som vi ska läsa. Och jag börjar då, för att det ska bli varannan. Ni får vara med i inledningen, sen börjar jag på punkt 6. Då läser vi: vi bekänner med tacksamhet och glädje att vår ställning i Kristus innebär följande förändringar. Från ett liv som främlingar för Gud har vi genom Jesu blod kommit nära Gud. Från ett liv utan framtid och hopp har vi av nåd adopterats av Gud till att vara hans söner. Från ett liv i självupptagenhet har vi av nåd gjorts till lemmar i Kristi kropp, och alla har fått gåvor till tjänst för varandra. Från ett liv i bortvändhet från Gud har vi av nåd blivit upphöjda till Kristi brud, för att en dag stå förvandlade med honom, heliga, fläckfria och jublande. För allt detta vill vi av hjärtat utbrista: lovad vare Fader, Son och helig ande, nu och i all evighet. Halleluja. Amen. 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 Och vad var det Lapplisa sjöng en gång? Nej, de talade om det guldgräveriet borta i Amerika. Men, sa hon, jag blev frälst, jag är härligt frälst, och jordens skatter får vem som helst. Jag byter dig bort den skatt jag fått för miljoner. Jag mår så gott. Ja. Så, min vän, när Gud ser på dig, tycker han att du är rik eller fattig? Utan Kristus så är du fattig, inför Gud alltså. Hur mycket du annars har. Med Kristus tillhör du världens rikaste i Guds ögon. Och det är det perspektivet som är det evigt gällande. Så vill du bli rik inför Gud, bjuder jag dig att idag ta emot Kristus och hans rikedomar. Amen. Låt oss be. Tack gode Gud, det står om den första församlingen att de firade måltid med glädje, uppriktig glädje, och jublade. De hade mött någonting som de förut inte hade. Och jag ber att det också skulle känneteckna vår församling. Att här ska finnas en jublande, uppriktig glädje. Inte för att vi är någonting att, så att säga, besjunga själva, utan att vi har blivit gjorda rika. Vi prisar dig för rikedomarna i Kristus, som vi har försökt påminna oss om här idag. Men jag ber särskilt för någon här, kanske det är tre, som inte är rika inför dig, utan känner, oj, jag skulle vilja bli rik inför Gud. Hur gör jag då? Jag gör som alla har gjort, som blivit rika, tar emot rikedomens källa, Jesus Kristus. Lovat var ditt namn. Låt det ske just nu att någon öppnar sitt hjärta och säger: kom in, Herre Jesus, och bli en skatt, en dyrbar skatt i mitt liv. I Jesu underbara namn. Amen.